Hallå kära lyssnare och hjärtligt välkomna till det 79:e avsnittet av Insikter från Utsikter, podden du mår bra av. I detta avsnitt så gästas jag av en tjej som jag har haft på önskelistan länge, och det har varit många turer och vi har nära att kunna få till det, men så har det av olika anledningar inte funkat. Men till slut så fick jag ändå träffa Mia Törnblom, författare, föreläsare, företagare och ledarutbildare. Det blir ett samtal som kretsar ganska mycket om självinsikt, självledarskap, att ta hand om sig själv, att meditera, summera och planera. Det är väl lika bra vi släpper lös det här avsnittet, känner jag. Så, dags för avsnitt 79 av Insikter från Utsikter med Mia Törnblom. Mia har alltid varit en entreprenör. Hon blev tidigt lagkapten i sitt fotbollslag och vid 18 års ålder startade hon sitt första företag. Några år senare flyttade hon till Spanien för att driva sitt företag vidare, och efter det så har hon startat flera företag, skrivit massa böcker och haft utbildningar i ledarskap. När Mia Törnblom gör någonting så gör hon det till 100%. Om det så gäller att hålla föreläsningar, skriva böcker eller hjälpa människor i självledarskap. Var hittar hon kraften att hålla lågan igång? Hur kom det sig att hon börjar knarka? Hur går man vidare efter att ha brutit helt med sina föräldrar och syskon? Och hur är man när man är förtänksam? Detta och mycket mer kommer här. Men först, en utvärdering av avsnittet.
Blev du som du tänkte?
Nej. Men det är ungefär som jag tänkte.
Ja.
Kära lyssnare, hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Insikter från Utsikter, podden du mår bra av. Och tittar vi ut på utsikten här så ser vi Norrmalm, säger du.
Ja.
Här sitter jag med en gäst som ni nu har hört rösten på, men ni kanske inte riktigt vet vem det är. Men det är Mia Törnblom. Hjärtligt välkommen.
Tack snälla.
Du, om man nu inte har läst dina böcker eller hört dig föreläsa, vem är du?
Ja, men jag blir snart 55 och är larvigt intresserad av människor. Alltså hur vi fungerar i oss själva och när vi samverkar med andra. Det är mitt nörderi, skulle man kunna säga.
Jag fastnar på det larvigt.
Ja, men det är liksom, jag har inga fritidsintressen. Jag tänker på det eftersom det är lätt att jämföra sig med sin partner och titta. Han har så många fritidsintressen. Han fotograferar, han håller på med massa saker. Så han har ett helt rum med sina saker. Men jag har liksom inget rum, för min hobby blev mitt jobb. Ja. Och därför blir det nästan lite larvigt fast härligt.
Ja, för det är nästan lite värdering i larvigt kanske.
Ja, fast jag tycker nog att det är fint. Jag är stolt.
Ja,
ja,
ja, så att, du är larvigt stolt.
Ja, precis. Så om man hör att det var lite förminskande så är jag inte en förminskningsmänniska.
Nej, verkligen inte.
Absolut.
Det kan jag stryka under på.
Ja.
Ja.
Nej, men det är väl det. Så att jag driver två företag. Ett som jobbar med ledarskapsutveckling och coaching, och där har jag några coacher som jobbar. Och så driver jag en talarförmedling där vi förmedlar moderatorer och föreläsare och så. Så det är det jag jobbar med. Och min egen tid då, och så driver jag företag tillsammans med min man. Och det jag gör är ju att jag jobbar med en del grupper, lite individuell coaching. Och så föreläser jag. Och sen har jag skrivit ett par böcker.
Ja, ett par.
11.
Ja, det är många par.
Mm.
Jag tänkte på Micke, är han också ute och föreläser? Eller?
Absolut inte.
Nej, absolut inte.
Nej, absolut inte.
Det vill han inte.
Nej, han är helt ointresserad av det. Så han är struktur och organisation.
Ja.
Och jag är innehåll. Så att ibland får jag frågan hur det är det att leva och jobba ihop. Och då är det väldigt bra för oss. Och för att det ska fungera så behöver man ha liksom en struktur. Och då är vår struktur att vi försöker vara överens när vi tar beslut. Men om vi är oeniga, då är det alltid någon som har två röster beroende på vilket område det gäller.
Mm.
Så att om innehållet för en utbildning, då har jag två röster. Om det är någonting med lokaler eller strukturer eller avtal eller någonting sånt, då har han två röster.
Okej, okay. Det låter ju vettigt.
Ja, det är jättebra.
Ja. Mm. Jag brukar starta min podd med en sån här törr faktaruta.
Mm.
Nu har vi redan varit inne på några stycken, men vi kör den ändå om det är okej.
Ja, det går jättebra.
Fullständigt namn?
Maria Susanne Törnblom.
Ålder?
55 i maj.
Bor?
100 meter härifrån.
Så bra.
Ja.
Civilstånd?
Gift.
Yrke?
Ledarutvecklare.
Hobby?
Ingen.
Nej.
Mitt jobb.
Vi var inne på det.
Ja.
Äter helst?
Mycket.
Ja.
Och gott.
Mm, och vad är gott då?
Men gärna... Alltså jag gillar ju väldigt mycket efterrätter.
Mm.
Men ger du mig en god middag så kan det räcka. Så att jag är en person som är väldigt bra på att njuta av god mat.
Mm. Och god mat är...
Men jag är ganska bred i, liksom, ger du mig en god pizza eller en god köttbit eller en schysst sallad. Alltså, jag gillar att äta.
Vad härligt. Dricker helst?
Alltså, eftersom jag är nykter sedan 25 år så är det ju ingen alkohol överhuvudtaget då, såklart. Mycket Cola Zero, mineralvatten och en och annan energidryck.
Mm.
That's it.
Jag var till tandläkaren förra veckan och fick banner för att jag drack för mycket Cola Zero. För att det frätade på tänderna.
Mm.
Jag hade på baksidan tänderna. Mm. Du har inte hört något liknande från din tandläkare?
Jag har ju bytt ut mot lite energidrycker och mycket mineralvatten. Jag har inte fått det, någon bastning.
Mm. Bra. Då ska vi 11 böcker. Den sista är din viktigaste bok.
Ja, men det ska jag nog säga. Sårbar och superstark heter den. Jag tycker ju att mina böcker... När man säger den viktigaste så är det såklart att så här, den första var ju viktig. Och min, alltså det är såklart så.
Ja, ja.
Men den här boken kom ju av den orsaken att jag för 6 år sedan bröt med min ursprungsfamilj. Så att det som hände när jag inte behövde ta hänsyn till någon annan människa var att jag kunde vara mig själv fullt ut.
Sponsorsnack. Det finns köpcenter och så finns det köpcenter. Och så finns det Bergvik. Alltså Bergviks köpcenter. Bästa Bergvik. Jag gillar det stället. För där finns nämligen allt mellan himmel och jord. Allt ifrån galaklänning till grillkörv. Och mellan sådana ytterligheter vill man ju leva. Och det är möjligt på Bergvik. Att leva alltså, trots corona. För där finns stora ytor och vidtagna åtgärder så man kan vara lugn och trygg när man handlar på Bergvik. Så håll i och håll ut. Åk dit och håll avstånd. Handla tryggt och säkert så vi alla får möjlighet att befinna oss mellan himmel och jord på bästa Bergvik.
Kommer jag rätt ihåg nu? 10 maj 67.
Ja.
Ja. Mm. Uppvuxen i Farsta?
Nej, Skärholmen.
Ah, okay.
Född i Farsta, men uppvuxen i Skärholmen.
Okej. Okay. Och vem var du då? När man läser lite så verkar du har alltid varit rätt så uppfinningsrik.
Aha.
En entreprenör har funnits i dig från början, eller?
Ja, men det tror jag. Jag har haft både i min person, men också... För att jag har uppmuntrats hemifrån, framförallt av min pappa, till att tro på mig själv.
Mm.
Så att jag har, ja men det stämmer att jag har haft lätt att tro på mina idéer eller att saker är möjligt. Jag har tagit plats, jag har vågat.
Mm.
Till viss del mod, men ganska mycket oräddhet också. Så skulle jag nog säga.
Mm. Hur var du, vem var du i klassen? Var du den som lät och
Ja, men inte saker och... störde. Nej. Men jag blev ju tidigt lagkapten i fotbollslaget. Och hemma hos oss så behandlades jag väldigt mycket som en vuxen. Så att jag liksom var med i alla samtal. Och det var lite så här öppet hus och mycket folk. Och vi pratade värderingar. Så att jag hade nog lite lätt att vara liksom klok. Och jag är också fostrad till att förstå att jag är privilegierad. Att många runt omkring har det mycket, mycket värre. Och att vi har det bra. Och att när man har det bra så ska man liksom hjälpa andra. Mm. Sådana värderingar har jag fått med mig. Så att jag tog plats när jag växte upp. Och lärde mig om orättvisor och sådana saker. Så att jag var medveten och ansvarsfull tidigt. Mm. Var väl liksom tuff eller vad man ska säga, men inte taskig mot någon. Så skulle jag säga. Har haft lätt att vara flera. Alltså jag tror att fotboll är bra att spela till exempel för att man får lära sig att vara ett lag.
Mm.
Så att jag vet inte. Jag tänker nu på vad mina gamla klasskompisar skulle säga.
Ja,
det är så jag sitter och tänker så här. Vad är deras liksom bild?
Ja. Tror du att de håller med dig?
Ja, men man kan väl säga att... det skulle de säga. Så att jag har haft lätt att få kompisar.
Ja, det förvånar mig inte. Vi har ju träffats någon gång så där, och det var ju väldigt enkelt.
Ja.
Det kändes som att det var inte någon is som skulle brytas, utan
nej.
Här är jag och jag kan vara din kompis om du vill.
Ja.
Mm.
Och jag gillar ju människor.
Mm.
För du,
innan dina föreläsningar så minns jag rätt henne, men du går och hälsar och får massa energi av det där.
Ja.
Innan en föreläsning.
Ja.
Gör du det fortfarande? Ja, nu corona kanske inte varit så, men...
Nej, men alltid.
Ja. Vid 18 års ålder så startade du ditt första företag.
Mm.
Förlängda naglar, eller vad var det?
Ja.
Det är ganska, alltså i våran ålder, vi är ungefär lika gamla du och jag. Detta är ju i början på 80-talet, va?
Mm. Ja, eller liksom, nej, 87.
87.
Eller 86-87 där.
Okej.
Okay. Ja.
Ja, för det, när jag läste om det tänkte att det var pragmatiskt och innovativt för att vara 18 år på 80-talet.
Ja, men när det kommer ur lust på något sätt som det gjorde då, då är det andra bara något som ska lösas.
Men sen så hamnade du i en lite mörk period.
Ja. Jag jobbar ungefär i ett år och sen är jag singel, för det tar slut med den här relationen, och det går bra, men jag tänker att Sverige är lite kallt. Så att jag tänker att man kan väl lika gärna förlänga lösnaglar i Spanien. Och tar då min väska med nagelsaker och en kompis. Och på vinst och förlust. Och då tänker jag så här, vi kanske är där i 2 veckor. Eller så blir det längre. Och det är ingen stor sak för mig. Jag bara liksom provar. Och då stack vi till Kanarierna. Och fram till dess har jag inte rökt en cigarett. Jag är väldigt mot droger. Jag har tidigt sett vad droger har gjort med kompisar som har växt upp runt omkring där jag bodde. För i Skärholmen så är det många som, liksom, ja, men som fastnade i missbruk. Man fick se liksom hela samhället, kan man säga.
Mm.
Och jag var mot knark. Liksom. Men jag är överviktig och mina närmsta kompisar är typ så här 1,75 långa och vägde 50 kilo, och flera av dem försörjer sig som fotomodeller och jag lite kortare och ganska rund, och folk sa att så här, du är söt i ansiktet. Så. Och en kompis sa, och det var en komplimang, hon sa så här, det är så här konstigt Mia, för du är så här tjock men du får killar i alla fall. Så. Och
det här, hur tog du det då?
Ja, men alltså självförtroendet har jag ju alltid haft. Men den här självkänslan var ju inte alls lika stark. Så att trots att jag då är mot knark så är min längtan efter att bli smal så mycket starkare, för att jag inte känner att jag duger som jag är. Det vet jag ju inte då, för jag kan ju inte de här orden. Så att när jag bor i Spanien så blir jag tipsad om bantningstabletter. Och jag förstår ju, för jag förstår saker och jag kan läsa på förpackningen att det står amfetamin och jag vet att amfetamin är knark. Men då sa jag till mig själv att det här är ju en tablett ifrån doktorn. Då är det liksom inte knark, då är det medicin. Så att jag, liksom, det är ju min första sån medvetna värdering som jag går över, är ju att göra om det till medicin. Sen tyckte jag ju enormt mycket om effekten av de här tabletterna. Så då var det
lättare. Och effekten
lättare.
Var att du gick ner i vikt?
Ja, verkligen.
Ja. Mm. Var det påverkade måendet också? Alltså rent, jag tänker amfetamin är ju ändå centralstimulerande.
Ja, precis. Men när du får det i den här koncentrerade och lite mindre dosen så är det inte de här andra konsekvenserna som en missbrukare får där det verkligen kan bli överdoserat till en början. Så att det blir ju en ganska så här medicintillvänning. En snäll start och jag ser bara effekterna. Jag blir smal fort. Jag kan dricka alkohol utan att bli lika full som jag kunde bli ibland. Jaha. Annars. Ja, precis. De tog ut varandra. Så att jag
trodde det var tvärsom.
Ja, precis. Så att jag tror där och då att missbrukare blir man för att man har växt upp i den typ av miljö. Mm. Jag förstår, och vi har ingen i hela släkten som ens är lite alkoholiserad. Så att jag har inte förstått att om du tar amfetamin varje dag så kommer du också utveckla ett beroende. Och sen tror jag att vissa saker spelar roll. Jag tror att hade jag varit hemma, men jag var liksom i Spanien, jag mötte inte min riktiga verklighet. Så att folk kom dit, var där en vecka och sen åkte de hem. Så det var ju inte konstigt att folk festade en vecka, men jag
levde i det
hela tiden och på något sätt. Så att jag vet ju inte när jag utvecklade mitt beroende, men från det att jag åt de här tabletterna så förstod jag inte varför jag inte skulle göra det. Så sen hade jag 10 år av att jag bara la till nya droger egentligen. Så de sista 6 åren var ju heroin min huvuddrog.
Mm. Men orkar du jobba samtidigt? Eller hur?
Ja. Ja. Jag jobbade ända till på slutet, inte alltid, men i restaurangbranschen kunde man jobba utan att det märktes. Så. Mm.
Man kunde sova rusa av sig på dagen.
Ja, och att jag inte vill vara borta, utan jag ville må bra. Mm. Och jag ville inte att det skulle synas. Jag ville liksom få saker gjorda. Så att,
men när du upptäckte du att nu har jag problem?
Alltså om man tänker när man är i ett beroende så är ju halva sjukdomen går ju ut på att förneka för sig själv att man har den. Mm. Så att fullt ut förstod jag ju inte förrän ganska långt in i min behandling hur egentligen allt ligger till. Mm. Så att smärtan av mina konsekvenser av missbruket, smärtan av den jag själv hade blivit, var det som gjorde att jag var öppen för att sluta. Men det var inte så att jag vaknade en dag och tänkte jag är trött på droger, utan mitt liv var helt i kaos. Mm. Och från då en ganska självständig och driven person till att allt har brakat. Så att det var ju så här stunder där jag, men hur blev det så här? Men sen går man in i dimman igen och behöver skaffa droger. Och det är liksom inget 9-5 jobb att vara heroinist, utan det är liksom, det pågår hela tiden och det krävs en driv i det också. Och jag hade rätt högt tempo och jag bodde i lite olika länder och jag ställde till med olika saker. Så att jag vet, alltså, jag var på Kronobergshäktet 3 månader innan jag blev nykter.
Och varför hamnade du där?
Ja, men då blev jag för grova bedrägerier. Jag hade gjort sådana checkbedrägerier. Men eftersom jag är tjej och ser lite snäll ut så blir man ju mer dömd till skyddstillsyn än fängelse. Alltså hade jag varit kille och mörk så hade jag ju fått andra konsekvenser tidigt. Så ser det ju ut. Och nackdelen med det är ju att det tar ganska lång tid innan det blir på riktigt ett ultimatum. Men då när jag var där 3 månader innan jag faktiskt sen sökte mig till behandling, så vet jag att en vakt där som jag kände som jobbade där, sa, men Mia, ska du inte liksom, alltså du håller ju på och knarkar, ska du inte lägga av? Och då svarade jag så här, fast jag är ingen vanlig narkoman, sa jag, för jag var ju speciell, det är alla missbrukare. Mm. Och sen då 3 månader senare, när det liksom var kört, när jag bara kraschade, då sa han så här, men du var ju ingen riktig narkoman. Så att det är inte helt glasklart när man är i ett missbruk att se sig själv utifrån. Man är ju full av lögner. Jag ljög väldigt mycket, och det på något sätt kan jag se idag har räddat livet på mig själv, att jag inte fullt ut såg hur illa det var, för det hade jag inte stått ut med, så att jag gjorde mycket om verkligheten för att liksom.
Men det är väl ganska gemensamt för all slags missbruk att man har nästan svart bälte i lögn.
Ja.
För hur gammal var du när du tog hjälp där, när du sitter på
29.
Och det är sen det tar fart, för du skrev inga böcker innan, antar jag,
utan nej.
Med ett skratt,
ser du? Ja, verkligen inte. Nej, jag har aldrig varit en person som skriver. Jag är en berättare, men naturligt kommer inte det skrivna ordet för mig. Så att det var väldigt märkligt att just skriva böcker skulle vara något som kom från mig. Men det som hände var ju att jag blev väldigt intresserad av allt som har med personlig utveckling att göra i samband med min nykterhet. Jag har alltid varit intresserad av psykologi och människor.
Men det var där det började.
Det var här, där det började.
Det här löjliga intresset som du var inne på.
Ja, eller det fanns, men jag har ju suttit också när jag har då varit i mitt missbruk och coachat massa missbrukare. Mm. Och liksom peppat dem. Och så att jag har liksom haft det här i min person.
Det, ifrån, tror du?
Det är min personlighet. Jag tror jag har alltid varit en som har varit bra på att ställa frågor, en som har varit intresserad av andra, en som har lyssnat, en som har, det är mitt intresse. Och jag ville utbilda mig till psykolog när jag blev nykter, men eftersom jag hade så mycket skulder så kände jag inte att jag hade rätt att liksom studera i liksom 5 år. Utan jag fick ta en annan väg. Mm. Så att jag började ju jobba, och så gjorde jag allt det här andra.
Jobba som?
Ja, men då började jag jobba med ekonomi på en ideell organisation. Mm. Och sen blev jag headhuntad till ett IT-företag och jobba med ekonomin. Och det var ett så här ungt IT-företag, så att där kunde man ta för sig. Så då skötte jag ekonomin, och så började jag sakta men säkert ta allt som hade med personal att göra, för det tyckte jag ju var kul. Mm. Så en dag sa de så här, är du personalansvarig här? Jag bara, tack gärna. Så. Och där fanns ju mitt intresse. Liksom passionen var ju just människorna. Och de betalade faktiskt min första coachutbildning, det företaget. Och till slut så tog liksom min fritid, så att jag började ju coacha hemma i köket som hobby. Jag gick ju massa utbildningar, och sen människor i min omgivning tyckte att det var spännande. Och så var de liksom mina testkaniner, eller vad man ska säga. Men till slut då 2001 så tog min hobby så mycket tid så jag inte tyckte att jag hade tid riktigt att gå till jobbet. Så. Och då,
det var då hobbyn blev yrke, och sen dess har inte du haft någon hobby?
Nej, sen har inte jag haft någon hobby. Så då 2001 så startade jag mitt första företag och började då jobba med ledarutveckling. Och det hade jag då gjort till jag i liksom 4-5 år, tills jag professionellt och 3 år ideellt. När jag fick mitt bokkontrakt.
Okay.
Så att mitt bokkontrakt kom av att en kvinna jag hade coachat, hon skrev en jätterolig artikel i tidningen Amelia om hur det var att bli coachad av mig. Och det stod så här typ, hon ser snäll ut men skenet bedrar liksom. och det är väl lite det. Det är alltid kärlek, men jag är liksom PT:n som får dig att göra 5 extra armhävningar.
Okay.
Lite så. Och då blev det som spridning på artikeln, så ett bokförlag ringde och frågade om jag kunde tänka mig att skriva en bok om mina metoder.
Och är det det som senare blir MT-metoden?
Nej, det finns redan, och då har jag redan jobbat med det.
Ja. För vad innebär den?
Ja, men det är en metod där vi har metod för daglig reflektion. Mm. Metod för när du blir irriterad på personer. Alltså att istället för att vara ett offer för andra människors tillkortakommanden, så tjänar vi väldigt mycket på att se, vilka känslor väckte det här i mig? Vad har jag för egen del? Vad har jag möjlighet att påverka? Så att det finns metod för irritation, det finns metod för rädslor, det finns metod för reflektion. Och kring det där så har vi, alltså om jag coachar en chef, så börjar vi alltid med att träna självledarskap. Mm. Så att det är det jag utvecklar tidigt.
Och vad är självledarskap?
Ja, men självledarskap är ju individuellt. Men det är ju konsten att leda sig själv. Och skulle jag behöva svara kort så skulle jag säga att i alla relationer, situationer, både se och ta ansvar för sin egen del. Men det kan ju också vara att se hur behöver jag ge mig själv återhämtning just nu. Hur kan jag stärka min motivation? Hur kan jag stärka min självkänsla? Och det beror ju på var jag befinner mig. Så att jag brukar se självledarskap lite som att istället för att ställa sig i starten på ett maratonlopp och chansa på att springa 4,2 mil så kan man ha tränat lite innan.
Mm. Det
så
bra.
Det är väl egentligen det. Och då är det bra att ha metoder för daglig träning. Så jag lägger 10 minuter medvetet om dagen sen jag blev nykter på att träna mitt självledarskap.
Och det gör du på kvällen eller på morgonen?
Jag gör lite på morgonen och lite på kvällen. Och sen såklart hela dagen utan att jag tänker på det. För har du varje kväll i 25 års tid strukturerat, reflekterat, då har du med dig det under dagen. Så att när jag blir irriterad eller frustrerad så har jag en metod att bygga upp det på. Eftersom jag har tränat så mycket på det så sker det naturligt. Så att jag har med mig det som ett sätt att ja, men både utvecklas men framför allt att bibehålla min inre styrka.
Mm.
Alltså när det gäller pengar så förstår vi att om jag har 100 kronor så är det ju väldigt svårt att handla för 1000. Men jag kan ju i alla fall söka kredit. Men när det gäller energi så har vi inte alls lika klart för oss. Om jag då, jag vet inte vad man mäter energi, men vi låtsas i liter. Har jag 100 liter energi, då kan jag inte förbruka 1000. Så att där behöver man förstå att så här, jag behöver ge mig näring som ger kraft, som ger energi.
Och det menar du är självreflektion och att man ger sig tid till att reflektera?
Ja, och jag tror att många, och det är ju alltid mest utsatt för ambitiösa personer som har ofta en stark inre kritiker som har haft det lite som drivkraft. Därför att vara väldigt hårt mot dig själv kan ju bli en liksom, det kan ju hända väldigt mycket av att du aldrig är nöjd.
Mm.
Det kan bli bättre, jag ska göra mer, det där var inte bra, nu ska jag utvecklas. Men problemet är att det kan lätt bli att man drivs då av rädsla att misslyckas hellre än lust att lyckas.
Mm-hmm.
Så att just det här att förstå sina behov och att förstå att självledarskap handlar om att se till att göra det som är bra för mig, kanske inte alltid det jag vill.
Just det. Och att man hittar vad man har lust med.
Ja, och att man också stannar upp.
Mm.
Alltså att man stannar upp ibland och bara så här, okej, var befinner jag mig?
Mm.
Här och nu. Vad behöver jag göra för att jag om 2 timmar ska klara av att vara närvarande eller ha ett utmanande möte? Istället för att väldigt många människor bokar ju in så mycket som möjligt hela tiden. Vilket gör att de är helt slut när det där viktiga kom.
Så min gissning är att du har varit där.
Ja, men alltså, ja, och jag tror att om jag inte hade liksom knarkat ner mig så hade jag ju gått in i väggen och fått vända om för att jag har haft så mycket driv och självförtroende men inte självkänsla.
Vad gör du när du återhämtar dig?
Jag är ganska bra på att inte jobba när jag inte jobbar.
Mm.
Så att jag har det naturligt i mig lite.
Men vad gör du när du inte jobbar? Ser du på serier?
Mycket,
du går,
serier.
Eller?
Ja. Mycket serier. Jag älskar serier. Samma och jag här. Älskar också att liksom knarka serier.
Mm.
Jag älskar att se 3 avsnitt efter varandra.
Underbart.
Ja. Och har jag haft en period när jag har haft mycket människor. Alltså jag har hållit utbildning, jag har föreläst så. Då är återhämtning att träffa så få som möjligt och inte behöva liksom prata med någon.
Mm.
Men återhämtning då om jag har haft en period under pandemin till exempel när det inte var så mycket människor. Då behöver jag en annan typ av energi. Så att jag är noga med att träna regelbundet fysiskt för att det mår jag bra av. Jag är noga med att liksom reflektera, att meditera, allt det där. Men en återhämtning i en period som har varit lite lugn kan faktiskt vara att ha middag med vänner. Mm. För att jag behöver få energi och kreativitet och lite frågor.
Men kan det också vara ett sätt att stärka sin självkänsla, tänker du?
Min självkänsla stärks ju av att jag är bra på att ta hand om mig själv.
Mm.
Allt hänger liksom ihop.
Ja.
Så att min starka självkänsla gör att jag förstår att om jag är skör eller trött och hade planerat att gå på ett event, säger vi, då klarar jag av att lyssna på mig för att det är okej att inte. Jag är inte rädd för att missa någonting. Hade jag inte haft lika stark självkänsla så hade jag kanske tänkt att så här, jag måste gå för jag har lovat om det och tänk vad händer. Och så hade jag inte lyssnat på mig själv. Så att det gör att det är lättare att följa sig själv. Och att, så att jag har liksom lovat mig själv att om jag vaknar upp en dag och känner att jag har inget att ge idag, då får jag ställa in vad jag än hade planerat. Därför att det har jag ju lärt mig av min nykterhet, att om jag inte har min nykterhet så kommer jag förlora allt annat.
Mm.
Så att jag har hittat till en slags sund själviskhet av att så här, man pratar ju ofta om det här när man flyger och så säger ju flygvärdinnorna så här att om det händer någonting så kommer den här masken ner och då ska ni först ge er själva syre innan ni räddar någon annan. Den bor i mig 100%. Mm. Jag vet det. Mm. Om jag inte först tar hand om mig så kan jag inte göra någonting för någon annan. Och den sitter så starkt och djupt. För att för mig är det, trots att jag har 25 års nykterhet, fortfarande liksom på liv och död. Även om jag inte går runt för och är rädd för det längre, så har jag sån otrolig respekt för missbruk. Så att jag tänker, alltså jag har så otrolig respekt för min sjukdom så att jag inte slarvar med det jag behöver göra för att vara säker på att aldrig behöva ta ett återfall.
Mm. Jag försöker summera.
Mm.
I alla fall när det gäller självkänsla. Och ja, så får du säga att nu har du inte förstått någonting. Eller så har jag förstått någonting. Var snäll mot dig själv.
Ja.
Var ärlig mot dig själv när det gäller återhämtning. När man känner något, om man blir arg, ledsen, besviken, titta inåt, fundera på varför känner jag så här och ta hand om det.
Exakt så.
Ja.
Ja. Jättebra.
Tack så bra. Sponsorsnack.
Kan man tanka på OK Värmland? Jajamän, det kan man inte. Du kan tänka på OK Värmland när du tankar på en OK Q8-mack i Värmland. Hänger du med? OK Värmland är liksom familjenamnet och så blir OK Q8 Sunnemo till exempel en av familjemedlemmarna. Du kan också bli medlem i den här familjen om du vill. Då får du vara med i ett kooperativ som tar hand om varann. Du får ta del av vinst, rabatt på bilförsäkringar, var sjätte kaffe. Ja, du hör ju själv. Tillsammans gör vi gott för Värmland.
Jag tänkte vi skulle titta, för du skriver en del om det här i din bok, den senaste då, som heter Sårbar och superstark.
Ja.
Och där i början på boken så var det fem punkter som, om jag förstod det, som var liksom någon slags grund för boken. Det var din nykterhet, det var att din pojkvän Kalle tog livet av sig, det var att du hade accepterat att du var barnlös, det handlade om brytet med dina föräldrar och att du har träffat din man.
Ja, ja. Det är ju fem väldigt viktiga händelser i mitt liv. Ja.
Mm. Och några har vi tagit här, men jag tänkte på din man. Ni hade ju, jag lyssnade på, ni gjorde ett poddavsnitt tillsammans.
Ja.
För det där har jag tänkt på så många gånger när man sitter i poddsamtal med människor. Det blir på riktigt om man kommer varandra nära på, eftersom man sitter och pratar allvarliga saker i en timme drygt.
Mm.
Så jag har många gånger tänkt på att jag borde ju sätta mig med min fru en gång i veckan och ha ett poddsamtal. Fram med mikrofonen och på med grejerna. För det märktes på er också. Att det hände något där.
Mm.
För du, i början så sa du att ni hade regler.
Mm.
Att det var viktigt att ni var överens om någonting innan ni gjorde det.
Mm.
Men i den här podden så berättade du också om att du sålde ert fritidshus utan att fråga mycket.
Ja, inte riktigt. Jag är ju en driven person, så att jag kan få igenom saker. Om jag, alltså det är som att när jag har bestämt mig så är det ganska svårt att stoppa.
Det förvånar mig inte.
Så det var inte så att jag bara sa, nu är det sålt. Men jag fick det att ske utan att han egentligen var med.
Han hann inte riktigt.
Han hann inte alls med. Och det var inte av ondo. Utan jag såg att det här är bra för oss. Och det här vill han också. Men det är ju bra om han också först han hänger med på att han ville det.
Mm.
Och att han var redo. Och så här har det varit ibland i vår relation. Att jag kommer med idéer och hittar på saker och startar företag och så. Och han försöker förklara att det här är ingen bra idé. Men jag har sån, när jag får en idé, jag får hybris. Alltså det finns inga tvivel i mig. Så att det har ju varit lite såna händelser. Och just det här förstod jag inte alls att jag hade behövt vänta in honom förrän långt senare. Och det blev tufft.
Mm.
Och när vi spelade in den här podden så visste jag inte att han hade tänkt ta upp det här i podden. Men det gjorde
han. Definitivt.
Ja, det gjorde han verkligen. Och det var nytt. Det är nyttigt, alltså för egot. För jag vill ju direkt så här, fast du vet, ja, så här, försvara mig
för du börjar
och förklara.
Lite så nu också.
Ja, och vill verkligen så här förklara att det var inte av ondska. Men så är det, man kan vara hänsynslös fast i all välmening. Och det var precis det jag var. Det var extremt hänsynslöst det jag gjorde. Och jag såg det inte.
Hur gör du för att du inte hamnar där igen då?
Konsekvenserna av det som hände där var ju att det typ nästan blev skilsmässa. Det var ju 4 månader när han inte liksom visste, kommer jag kunna hitta, alltså tillbaka till att känna så här, det här är liksom min, alltså att han slutade ju liksom inte älska mig, men han mådde verkligen inte bra och jag var orsak, alltså det var massa saker som kom till sin spets där. Så att vi såg tendens av den här hybrisen igen när vi köpte vårt hus i Spanien och jag då ska inreda det gärna på en kvart och helst innan vi kommer ner. Och han är så här, kan vi ta det lugnt, kan vi landa först? Och då hade jag sagt till mig själv, men sen kom den där, men den blev inte, han hade kalkylerat med att det skulle bli dyrare. Så att han tycker liksom att det gick ganska bra, för det var en vecka som jag är onåbar då.
Mm.
Alltså för jag är så övertygad om att jag har rätt. Men efter den veckan så på något sätt hann jag ikapp mig. Så att någonstans så är det att titta på. Liksom jag frågar ju mig själv varje kväll skriftligen. Så här, vad var det som inte gick så bra idag och vad lär jag mig av det? Så att jag lär mig av de misstagen, men jag är ju fortfarande spontan, har nära till hybris, så att det är ju inte sista gången som jag har skrivit tanklös i min inventering på kvällen, men jag hoppas att det inte blir en konsekvens och på bekostnad av min man fler gånger.
Just det.
Ja.
Ja, för konsekvenstänk är väl ändå ett sätt att bromsa en människa som du, som ändå är lite impulsstyrd.
Mm.
Men det är inte alltid man hinner göra konsekvenstänk innan det sticker.
Och det jag vill för alltid göra är att liksom ha med honom på tåget från start.
Sen så var det en bit i boken som tog mig väldigt, och det var ju brytet med dina föräldrar.
Mm.
Det är ju ingen liten grej.
Nej.
Vad hände?
Alltså, man får också tänka på att jag sitter på makt i form av att jag är till viss mån en offentlig person. Jag kan sitta så här med dig och säga min sanning och berätta. Och oavsett hur dumma de var, för det var de verkligen, det fanns liksom en stark orsak till att det här var mitt enda alternativ, så vill jag vara en bra person. Så jag vill liksom inte gå in i detalj exakt vad som hände. För det enda som händer då är ju ungefär så här, titta vad dumma de var. Men det viktiga i hela den här brytningen som jag ju vill förmedla, det är framför allt att de av oss som inte har något annat alternativ än att bryta, vi ska inte behöva känna skam över det. Det är ju min orsak till att berätta.
Mm.
Och när jag tittar tillbaka så ser jag att jag kände ju skuld över att jag hade blivit missbrukare, och det var de ganska bra på att också säga till mig, att det, framförallt min mamma sa det, att så här, jag förtjänade inte att få en knarkare för jag har inte gjort något fel. Och jag gottgjorde väldigt länge, jag kompenserade liksom för det i hela min nykterhet. Så jag tog mer hänsyn om dem än kanske om mig själv, och till viss del tycker jag att det är bra. Jag tycker att man som missbrukare behöver ställa till rätta. Inte vara så jäkla snabb med att andra ska förlåta en, utan att man faktiskt ställer till rätta. Så att när jag har tittat tillbaks nu så kan jag se att det har varit lite så att jag tidigt fick bli en till vuxen i konstellationen. Och att man liksom, jag missade att få vara barn. Så att det här var ganska lätt för mig att kliva in i en ansvarsroll, för att så har jag fostrats till att vara. Så att det är lite mer komplext än så. Så att det var en massa saker som egentligen inte var okej under väldigt lång tid, men inte så icke okej att jag någonsin hade tänkt att bryta. Men det hände en sak, och då var ju då min syster och hennes man inblandade, och det handlade om pengar och det var en massa saker, och alla liksom drogs in i det här. Så att det som hände var en av de liksom som blev kulmen då, var ju ett möte som jag hade då med min mamma och min faktiskt pappa, inte hennes man som hade varit med naturligt, för de har levt ihop väldigt länge, där de gick så mycket över gränsen att det fanns ingen återvändo. Och jag hade bara, alltså om jag inte ska tappa bort mig själv helt och hållet, så var jag tvungen att bryta. Och hade framförallt min mamma haft förmågan att säga förlåt, så hade jag förlåtit henne. Men hon har inte det. Och jag har inte lust att göra det åt henne fler gånger, inte efter den gången. Den blev, det var över gränsen. Men hon kan inte, vill inte se det som är hela min, apropå vi har pratat om det nu, att ta ansvar för sin egen del.
Mm.
Det liksom sitter i hela mitt cellsystem.
Ja, det syns på hela dig just nu.
Och då går det inte när någon inte är, inte längre. Nej. Väldigt länge gjorde jag det åt henne och de andra runt omkring. Men det gick för långt. Så att hon har inte försökt försonas heller.
Nej, vad jag förstod så är det ingen av dem som har...
Nej, och min pappa har gått bort, så han lever inte längre.
Okej. Okay. Ja, för när man läste om det kände jag lätt att känna sig rotlös kanske. Samtidigt som man kanske känner sig fri.
Men jag kände mig aldrig rotlös.
Nej.
Och det kan jag nog tacka dem för. Därför att jag har, eftersom jag är bra på att både se vad som är mitt, vilket gör att jag inte fastnar i bitterhet. Jag är inte rädd för sorg. Jag vågar vara i alla de här känslorna. Så har jag väldigt lätt också att se allting som jag faktiskt har fått. Och även om vi idag inte har någon relation, så har ju det positiva inte försvunnit. Och
vad är det positiva?
Ja, men det som jag ändå har fått med mig hemifrån i form av att även om min liksom, pappa och som var starkt drivande när det gäller värderingar inte själv levde som han lärde, så gav han mig värderingar som jag fortfarande har.
Mm.
Så att jag har inte känt mig rotlös, Men det är klart att det blev väldigt ensamt. Jag har ingen ursprungsfamilj. Jag har inte själv fått några biologiska barn. Så det har varit en enorm sorg att gå igenom.
Är du igenom?
Ja, och därför skrev jag. Mm. Jag skriver inte innan jag är klar.
Nej.
För att jag skriver, det kan jag göra fast bara för min egen skull. Så att jag liksom läker och bearbetar och sen delar jag med mig, för att mitt motiv att dela med mig är inte att jag behöver prata, för det har jag ju liksom ett helt nätverk av och kloka personer och fina som finns för mig. Men jag vill vara en person som delar med mig, och jag vet att just det här med igenkänning, att skamtålighet, allt det där, är det fler än jag som kan behöva inspiration. Så det handlar mer om vem jag vill vara, hur jag vill leva mitt liv. Så att det var när jag kände att liksom, såren är läkta, men ärren kommer alltid finnas där, då är jag redo att prata.
Om din mamma ringer imorgon och ber om förlåtelse, vad händer då?
Ja, men då träffas vi och sen får vi se vad det leder.
Men är det något du hoppas på?
Nej,
eller?
Nej, men det är det jag menar. För jag vet att det inte kommer ske. Så att om jag skulle gå runt och hoppas på det, så skulle jag ju göra mig själv olycklig. Mm. Alltså ibland så måste vi acceptera verkligheten som den är.
Och det kräver ju ganska mycket av en människa.
Ja.
Du är stark.
Ja, men jag är också, ja, det är jag, och klok faktiskt.
Ja.
Och jag vågar, och det tror jag också, att jag tror att om jag inte hade till exempel förlorat Kalle, som jag var tillsammans med då, som tog sitt liv, och gått igenom hela den förlusten och sorgebearbetningen, så hade jag kanske inte lika lätt kunnat ta mig, och då menar jag att det har varit enkelt på något sätt, men sorg, har man upplevt den alltså smärtsammaste sorgen och liksom förlusten, så kan man ta sig igenom det, så kan man ha det med sig i andra situationer där de känslorna kommer. Så att jag är klok nog att döda hoppet om att min mamma ska trilla, slå huvudet i en sten och bli en annan person.
Vad var det du sa?
Du, i min podd så har jag en liten pusselbit som heter Du har sagt.
Okej.
Okay. Så jag har hittat massa citat från Mia Törnblom.
Ja.
Men jag tänkte du kunde få...
Och då kan jag ju känna sen när man blir intervjuad. Jag är ju slarvig, så jag har ju inte ens kollat om jag ens godkänner alla. Så här kan det ju komma vad som helst, känner jag nu.
Ja, visst. Ja. Men jag kommer inte släppa ut något som inte du tycker känns okej.
Okay. Kör på.
Ja, det gör jag.
Ja.
Den här första har ju lite parallell med boken.
Ja.
Det finns en styrka i att visa sig sårbar.
Det har jag sagt, och det står jag för till 100%.
Vad alltså menar du?
Att visa sårbarhet innebär alltid någon form av risk. Alltså att bli avvisad, att bli bortvald. Ingen risk, ingen sårbarhet. Men när vi då gör det, och det kan vara att säga, jag förstod inte. Och då är det ju direkt så att du kan tänka, men gud, hur korkade hon? Men om jag har vågat göra det, så både känner jag mig starkare, för att det stärker ju min självkänsla att jag vågade göra det där som var läskigt. Och oftast blir det också mottaget väl. Så att det kan handla om att säga, jag förstod inte, jag kan inte, jag behöver hjälp. Eller till och med också, vill du ha min hjälp? Kan ju du säga, nej verkligen inte, vad skulle du kunna göra för mig? Så att det som händer där när vi vågar visa sårbarhet är att vi blir starkare. Och det låter paradoxalt, men det är verkligen så.
Jag vet att K.G. Hammar, vår förra ärkebiskop, hade ett uttryck, nu kommer jag inte ihåg exakt, men han sa någonting liknande, att det är bara genom att visa öppenhet och sårbarhet som vi kan bygga broar mellan olikheter. Det är fint.
Det är jättefint, för att det gör ju att man öppnar upp för möte på riktigt, för dialog. Och det gör också att vi kan tillsammans göra något. Men om jag bara ska få igenom mitt eller visa att jag är bra, då blir vi inget lag. Då kan det nästan bli en duell eller en tävling.
Och jag kan tycka att prestigelöshet är bland det charmigaste som finns.
Jag håller med.
Mm. Vi tar nästa. Det är skillnad på skam och skuld.
Mm. Förenklat så kan man säga att skuld är känslan av att ha gjort fel. Mm. Medan skam är känslan av att vara fel. Alltså,
då har vi kommer självkänslan tillbaka.
Ja, man kan säga att det går att dra parallell. Och då är skuld lite mer självförtroende. Skam, självkänsla.
Mm. Men du har också sagt någonting att ibland kan det vara bra att känna skam.
100%.
Ja.
Kan vi inte känna skam så är vi psykopater. Och världen behöver inte fler psykopater. Så det finns sund skam. Alltså är jag dum mot dig så ska jag skämmas. För det gör att jag kommer vilja ställa till rätta. Men sen är vi många som har skam som inte är till nytta. Alltså därför har jag sagt lite slarvigt och förenklat att jag skiljer liksom på sund och osund skam. Alltså att jag går runt och känner skam över hur jag ser ut eller vad jag tänkte eller vad jag sa. Det kan ju liksom stå i vägen för att våga då lära känna nya människor eller försöka mig på någonting som jag drömmer om.
Mm.
Så att den sunda skammen ska vi behålla. Vi ska inte träna bort all skam. Däremot så ska vi se till att bli av med den skammen som inte gör nytta. Den som hämmar oss.
Mm.
Jag brukar se det lite som att om man har gjort någonting som man känner skam över, då behöver vi reda ut det. Men det är väldigt lätt att man trycker ner det. Och då kan man säga att det ligger lite som en betongklump av skam där självkänslan ska bo.
Vi tar en sista här. Livet suger regelbundet.
Ja, det gör det.
Ja.
Alltså, livet suger regelbundet. Och det enda vi egentligen har makt att påverka, det är vilket tillstånd vill jag befinna mig nästa gång livet suger. Men att tro att det kommer komma en tid när inget går emot oss, när det inte är orättvist, när vi inte blir oskyldigt anklagade eller någonting sånt, det är att göra sig själv olycklig. Så att utgå ifrån att så här, det kommer hända en massa saker utanför vår makt- och påverkanskraft som inte är det vi skulle vilja. Ju snabbare man på något sätt accepterar att livet suger regelbundet, ju lättare blir det att lägga kraften på det vi har makt att påverka.
Mm. Du är så full i klokskap, Mia.
Ja, men jag är fan det.
Ja,
ja det är jag.
Men du har tränat också.
Som bara den.
Ja. Du, då stänger vi, du har sagt.
Mm.
Mina damer och herrar, det har äntligen blivit dags, inte bara för mitt och Maltes favoritmoment här i programmet i podcasten, utan jag gissar för er allas. Det har blivit dags för tombolan!
Tombolan!
Som du ser nu så har vi en liten tombola.
Ja.
Så du vevar och...
Jag vevar.
Ja. Och öppna luckan och ta fram. Du får läsa själv.
Mm. Berätta om ett tillfälle när du skrattat väldigt mycket. Jag är ofta glad och jag skrattar
nog.
Jag har nära till skratt och jag tänker att det är viktigt för att också orka det tunga.
Har det varit så hela livet?
Det tror jag att jag har haft. Och framför allt så kan jag säga att när jag var på behandling för att bli nykter så var ju det extremt utmanande att sitta i gruppterapi och prata om alla de här sakerna som ingen av oss egentligen ville prata om. Det var ju det. Det vi skämdes mest över var ju det vi behövde bli fria ifrån. Och det var tunga grupper. Och på kvällarna så skrattade vi så mycket. Alltså vi låg och vek oss. Och jag tror att det var återhämtningen.
Mm.
Alltså vi behövde det. Så att jag skrattar ju ofta och mycket. Nästan så att jag har svårt att komma på ett tillfälle. För jag har väldigt mycket skratt i mitt liv. Men jag har ju precis nu varit iväg i ett dygn med två av mina bästisar och bott på liksom, ett hotell och spaat och, och vi har skrattat så mycket. Vi har skrattat så mycket innan vi skulle somna. Man ligger i sängen tillsammans och bara pratar om allt som man inte berättar någon annanstans. Och nästan så att de här kompisarna och jag, de är helt fantastiska. Det är Alice Bah och Eva Röse, magiska kvinnor, båda två. Och på något sätt så är det snarare så att vi, en del människor träffas och så vill de berätta det bästa om sig själva. Men vi snarare bjuder på det sämsta. Alltså så här, så det är verkligen
det
att bjuda
tjejfnissigt
på riktigt. Och inte till vår liksom fördel alla gånger, utan nej, snarare allt som är liksom pinsamt man har gjort. Så att vi bjuder extremt mycket på oss själva. Så att jag har precis kommit från ett dygn av asgar.
Underbart. Vi tar en till.
Vi tar en till. Vad har du komplex för? Ett komplex som jag hade väldigt länge men som jag nu är okej med är brist på högskolepoäng. Mm. Det satt längre än vad jag själv såg. Att jag var tvungen att förklara eller så. Så den hade jag med mig ganska länge, men nu är jag så jävla gammal så att nu skiter jag i det. Jag vet inte fasiken. Jag har inget mer. Det andra har jag gjort, men jag har ju haft, alltså jag blev ju ändå knarkare för att jag inte tyckte om min kropp. Alltså, så att det är inte så att jag inte har haft, men jag har liksom gjort mig vän med allt det där. Så att jag har idag inte det, skulle jag säga.
Nej. Men jag förstår inte, hur blev du av? Var det bara att du blev gammal och tyckte att nu får det vara nog? Eller?
Nej, jag har slitit som en galning med att komma överens med mig själv och hur jag ser ut och tycka om den här kroppen som jag, när det gäller då utseende till exempel. Men det har också varit väldigt kopplat med att i takt med att jag började åka runt i skolor ideellt och föreläsa för att ge baks till samhället. Alltså jag tror att alla saker hänger ihop. I takt med att jag kände att jag faktiskt är en person som gör bra saker, jag lever i enlighet med mina värderingar, så släppte de där sakerna. Och sen hade jag ju så att jag pratade mycket om volanger och så när jag föreläste förut. Alltså att volanger är liksom valkar, säger folk. Det är så deppigt ord.
Ja.
Så jag kallar det volanger och tigeränder och liksom hängrumpa. Och jag har pratat så mycket om det så att jag, och det är också ganska terapeutiskt. Det är lite kompetent att stå på scen, ta sig på magen och prata om sina volanger. Mm. Liksom till slut så känner man att det här är ju fan det bästa jag har.
Mm.
Säger jag nu och sitter och håller mig för magen och ler samtidigt.
Och håller dig i volangen.
Ja, men precis. Att jag har tränat på olika sätt över det som har varit. Mm. Och när det gäller då den där bristen på högskolepoäng så handlar det ju inte om att jag inte ville studera, utan att den möjligheten hade jag slarvat bort i takt med mitt liv. Och jag vet ju att jag fortbildar mig hela tiden. Jag känner ju jättemånga professorer och alltså smarta människor som kan saker. Så då blir jag kompis med dem och så får jag jobba ihop med dem och så lär jag mig. Så att när jag inte bara intellektuellt visste att jag ju har något att komma med, utan det helt och hållet också sjönk ner emotionellt, så släppte den.
Mm. För det är en spaning jag har, att alla som är ute och pratar om någonting behöver säga det till sig själv.
Ja, just det, att man då ger. Men idag så är ju min föreläsning eller mina föreläsningar att jag pratar om det ämnet som jag ju har blivit expert på.
Just det.
Sen vet jag att vissa historier som jag kan bjuda på är väldigt stark igenkänning eller stark hopp eller väldigt mycket generositet. Men det har ju varit en bra arena att dela med saker.
Ja, det är klart.
Ja. Mm. Så att jag har ju gjort om saker till roliga historier i takt med att jag har bjudit på dem ifrån scen. Så att det är ju väldigt liksom läkande.
Just att prata om det som är jobbigt, det är det man gör på AA till exempel. I min podd så har jag haft Thomas Sjödin, en pastor och författare, som har en sägning som är så att vi människor kan utstå de mest fruktansvärda händelser så länge det finns någon att berätta det för.
Det är extremt läkande. Alltså skammen försvinner när vi pratar om svåra saker i trygga miljöer. Men så länge jag har den bara själv så är det liksom svårt att fullt ut veta, kan du vara min vän trots allt det här.
Plus att om man bara bär in om sig själv så har det en förmåga att jäsa.
Precis, och på AA så sa, och det var ju en terapeut som sa till mig, att vi är inte friskare än våra hemligheter.
Mm.
Och det,
fint sagt.
Jättebra. Väldigt bra sagt, och jag håller verkligen med. Så att jag fick och har fått mycket tack vare att jag har då en stor del av liksom min nykterhet att tacka 12-stegsrörelsen för. Det har gett mig väldigt mycket.
Har du inga hemligheter kvar för Micke?
Nej.
Fantastiskt.
Och det är väldigt skönt att vara helt fri.
Vad kommer din nästa bok heta?
Ingen aning. Jag vet inte. Jag är inte säker på att det blir någon till bok.
Men det var så kände du inför den äldre också?
Exakt. Så har jag alltid känt. Mm. Och däremot, och det här har jag ju inte sagt så här offentligt, men när pandemin kom så var ju det lite tråkigt, och då tänkte jag att jag skulle skriva en skönlitterär bok, och då sa min förläggare Karin på den sista boken, Mia, det är svårt. Och då kände jag så här, men fuck it, okej. Okay. Så då skrev jag ett synopsis till en tv-serie istället. För jag har ju lätt för hybris.
Mm.
Och det verkar som att det kanske kan bli något. Eller så blir det inte det. Och då tror jag kanske att om den här tv-serien skulle bli av, det märker vi.
Mm. Det kommer märkas.
I år i sådana fall.
Ja, i år redan i så fall.
Ja, i alla fall att jag kan prata om det lite mer vad det är.
Mm.
Och då tänker jag att det lika gärna kan vara så att det jag vill berätta kan ske i ett annat, liksom, via film och serier. Så att jag tror inte att jag har slut på berättelser, och jag har absolut inte slut på saker att säga. Men jag är inte helt säker på att det blir en till bok.
Nej.
Eller så blir det, och det kommer visa sig, för det kommer till mig.
Mm.
Jag vet en gång att jag träffade en kvinna för massa år sedan som sa, jag ska skriva 10 böcker, och jag fattar ingenting. Jag bara, hur kan du veta det? Jag förstår inte, och varför just 10? Jag förstod inte.
Nej.
Jag förstod inte. Och det är för att det kommer till mig, ett ämne. Och då har jag gått till ett förlag, eller först ringde de mig, men efter har ju då, ja men nu vill jag skriva om det här. Och då tycker de att det är bra eller dåligt. Så har det ju varit.
Mm.
Så att jag vet inte om det blir bok. Det är ganska svårt att skriva bok. Det är ganska...
Men du har ju ett väldigt bra språk.
Ja, jäklar kan jag säga själv, som har läst in min egen bok nu.
Mm.
Och kan se vad jag har utvecklats.
Ja,
så det håller jag med om. Att det där har blivit bättre.
Särskilt sista boken. När vi sågs första gången, det här kan vara 10 år sedan, men då fick jag lite böcker av dig.
Ja.
De var bra, men den här sista...
Ja, eller hur?
Ja,
ja jag håller med. Mm. Jag är jätte... just språk, fasiken, titta, det där kunde
det man
också
övar,
träna
man bra på.
Ja, men verkligen. Men jag måste först få en idé, och jag drömmer om att kunna skriva en roman. Men jag har ju respekt för att det är faktiskt svårt, att det är något annat. Så vi får se, jag kommer göra ett försök.
Gör något svårt då?
Ja, men jag kommer göra något försök, och då har jag någon dröm om att det är i Spanien jag ska sitta i min soffa och skriva. Och vi får se.
Stort lycka till. Tack för att vi fick sitta här med dig. Jag tycker inte du bara är fin i ansiktet. Jag tycker du är fin hela du.
Ja, men tack snälla. Och tack för ett jättefint samtal.